Hej och välkomna till avsnitt 1109 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 123 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om de senaste svängarna i demokraternas presidentkandidat Joe Bidens strävan att nå Vita huset. Varmt välkomna! Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt i min serie om USA-valet 2020 och äntligen dags kan man säga, därför att nu har det gått 2 veckor sedan mitt senaste avsnitt i den här serien och det senaste avsnittet, alltså avsnitt eller del 122 i den här serien och avsnitt 1100, det publicerades den 8 maj för 2 veckor sedan. Och orsaken till att det har dröjt så länge, jag försöker normalt att uppdatera om USA-valet, ja, egentligen flera gånger i veckan, men orsaken till att det dröjt så länge, det beror dels på att det har hänt så mycket annat, dels hela den här coronakrisen där vi får nya rapporter varje dag och det händer nya saker hela tiden, men även allt det här med Obamagate och övervakningen av Michael Flynn och liknande som jag har rapporterat ganska ingående om, så att det har tagit upp en del tid. En annan orsak, det är ju att presidentvalet i mångt och mycket faktiskt går på sparlåga. Donald Trump, han tweetar ibland och han åker ut och kampanjar, men Joe Biden, han sitter fortfarande hemma i karantän i sin källare i Delaware. Och även om han låter sig intervjuas och prata på internet varje dag i princip, och han har en podcast och liknande, så är det ändå svårt för honom att nå ut på riktigt. Det pratas inte så mycket om Joe Biden i media, inte ens i liberal media som CNN, utan i mångt och mycket så har Joe Biden hamnat i skuggan. Och det vi väntar på nu när det kommer till Joe Biden, det är i princip att han ska välja sin vicepresidentkandidat. Det är det vi väntar på, men han har inte gjort det än och sannolikt så kommer det inte att ske den här månaden heller, utan vi får nog vänta ett tag tills den beslutsprocessen är klar. Så att av de anledningarna så har det inte funnits så mycket att rapportera om. Men i alla fall, så här 2 veckor senare så tänker jag ändå göra en uppdatering om det senaste. Och jag tänkte både börja och avsluta det här avsnittet med det som har blivit Joe Bidens, ja, man kan säga en signum under den här presidentvalscykeln. Och det har då såklart att göra med hans förmåga att säga fel, att göra tabbar, att låta grodor hoppa ur munnen helt enkelt. Och vi kör igång på en gång med den första tabben som han har gjort då. Och det var den 14 maj när han höll ett online townhall-möte om coronapandemin tillsammans med Michigans guvernör Gretchen Whitmer, med New Jerseys guvernör Phil Murphy och med Connecticuts guvernör Ned Lamont. Och det är så här då, att i USA så har, eller i alla fall den 14 maj så hade, 85 000 amerikaner dött av covid-19, coronaviruset, och då hade också 36,5 miljoner förlorat sina jobb, blivit arbetslösa. Och det här var någonting som Joe Biden talade om. Problemet var bara att han fick det fel. Han sa att miljoner har dött och 85 000 har blivit arbetslösa. Och det var ju precis tvärtom. Och vi spelar klippet här.
We're in the middle of a pandemic that had cost us more than 85,000 jobs as of today. Lives of millions of people.
Så det här var en groda såklart då från Joe Bidens sida, och det har varit givetvis uppmärksammat i högre media, på Fox News och så vidare, och diskussionen har ju funnits om Joe Bidens mentala kapacitet, alltså är han dement, är han förvirrad, alltså fixar han det här, kommer han att fixa en debatt med Trump när han hela tiden blandar ihop saker, för det här är ju inte första gången då. Och ja, nu sa han så här, han blandade ihop det igen, och vi ska återkomma till det här i slutet av den här podden, men återigen så vart Joe Bidens mentala förmåga ifrågasatt, och ni kan hålla det i bakhuvudet lite grann, så ska jag återkomma till det lite mer längre fram, för det blir mer komiskt då kan jag säga. Men nästa sak då, jag har ju poddat som sagt ganska mycket om Obamagate, och det var ju så här då att Michael Flynn, Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare och general, han blev ju övervakad, eller rättare sagt så blev hans samtal med Rysslands ambassadör i USA avlyssnat, och det här är inget fel med det, utan det är någonting som USA gör via NSA med utländska, ja, vissa utländska personer, bland annat då Rysslands ambassadör, så att det är en sak. Men i den processen så brukar man, om inget brott har begåtts, hålla namnet på den person som ambassadören till exempel då pratar med anonymt, och om det är en civil person. Och de här samtalen skedde i december 2016, och då var Michael Flynn en civil person, och Han har inte begått något brott. Vi har transcriptsen från det här samtalet och han sålde inga hemligheter till Ryssland. Men trots det så anmaskade man hans namn. Alltså man höll inte hans namn anonymt som det egentligen var tänkt, utan man avslöjade honom och röjde hans namn. Och det här pratar jag ju mer ingående om då i mina Obamagate-poddar, men det som är relevant i förhållande till det här avsnittet är att Joe Biden var en av dem som verkligen ville att Michael Flynn skulle bli unmasked. Och det är ju något som är en stor nyhet, och det visar också att Obama-administrationen var verkligen inblandade i det här. Och det är därför man kan kalla hela den här härvan för Obamagate. Och ja, vi behöver inte gå in på detaljerna här, men just att Joe Biden var en av dem som verkligen ville se Michael Flynn unmasked, det är ju någonting som kommer att bli en kampanjgrej nu i höst. Och i synnerhet nu då när vinden har vänt i riktning mot demokraterna, som nu har fått liksom ett granskande ljus kastat på sig. Vad har ni gjort egentligen? Och det här är ju någonting som Trump och hans team kommer att använda sig av, och ja, att Joe Biden då är en skurk lite grann. Så att det har hänt i det avseendet. En annan sak som också har hänt, det är ju att demokraterna har hoppats på att hela den här riksrättsprocessen mot Donald Trump skulle få politikerna och få alla egentligen att tappa intresset för Joe Bidens son Hunter Bidens och dennes affärer i Ukraina med Burisma Holdings och så här, och frågan om hur han kom in, om det var någon slags nepotism eftersom han själv inte hade någon egentligen några meriter för att sitta i den här styrelsen och så vidare, och om det berodde på att pappan ändå var USAs vicepresident. Så att de frågorna och Joe Bidens egna förehavanden, det var ju någonting som man hoppades skulle försvinna när man hade på något sätt försökt utsätta Trump för en riksrättsprocess. Men nu har senaten dragit igång det här igen, och det här är också en sak som Joe Biden inte heller kommer att komma undan med. Så att det här kommer också fortsätta drivas och ältas nu i höst. Så att Joe Biden har saker han verkligen måste göra sig beredd att konfrontera, och han måste göra sig beredd att försvara sig själv i förhållande till de här sakerna. En annan historia som har jagat och spökat i Joe Bidens tillvaro den senaste månaden, det är den här kvinnan då, Tara Reid, som var anställd av honom i början av 90-talet och som har anklagat Joe Biden för ett ganska brutalt sexuellt övergrepp på henne i början av 90-talet. Och det här känner ni till redan, men det handlar om att Joe Biden ska ha kört upp sina fingrar när de var ensamma mellan hennes ben och sagt otrevliga saker till henne och sådär. Och fram tills nu så har ju det mesta ljuset hamnat på kvinnans berättelse, den här hemska anklagelsen. Och Joe Biden själv, han har inte, han uttalade sig lite grann, men det dröjde väldigt lång tid innan Joe Biden gav svar på det här. Men han har tänkt igenom sina svar, och nu senast för ungefär en vecka sedan så intervjuades han på MSNBC av Lawrence O'Donnell, och då fick han frågan om det här igen då. Och då sa han att om det här var sant, det som Tara Reid säger, ja, då skulle inte ens jag rösta på mig själv, sa han. Och jag tyckte att det var ett väldigt, oavsett sanningen i hennes anklagelse, så var det ett ganska stilfullt sätt att säga att jag har inte gjort det här. Så att vi spelar i klippet, så här sa Joe Biden på MSNBC.
Well, I think they should vote their heart, and if they believe Tara Reid, they probably shouldn't vote for me. I wouldn't vote for me if I believed Tara Reid.
Och Tara Reid då, alltså tidigare svar så här att då vart Tara Reid intervjuad av Megyn Kelly till exempel, som verkligen lyfte fram hennes historia, där hon fick berätta i detalj vad Joe Biden hade gjort, och där hon fick berätta att Joe Bidens anställda, de andra, de lyssnade inte på henne riktigt och sådär, och hon fick verkligen göra sitt case, Tara Reid. Men nu har faktiskt en kritisk granskning inletts mot henne, och den har gjorts dels av Politico, som har pratat med väldigt många personer som har varit en del av Tara Reid liv tidigare, och många vittnar om och säger att Tara Reid hade problem med ekonomin, hon ville ofta få hyran framskjuten och sådana saker, och hon kunde vara manipulativ, och det finns många man pratar med i hennes bakgrund som inte alls har någon positiv bild av Tara Reid. Så att det här är någonting som kommer fram mer och mer nu, och det är Politico som har gjort den granskningen. En annan granskning har gjorts av PBS News, och de har granskat påståendet, nämligen att Joe Biden ska ha begått ett sexuellt övergrepp genom att intervjua hela 74 tidigare anställda till Joe Biden, varav 62 personer av de här 74 är kvinnor. Och PBS News har alltså intervjuat de här och pratat om hur Biden uppträdde mot kvinnor och personer och sådär när han var där på 90-talet. Och alla, i princip undantagslöst, säger en och samma sak, att Joe Biden var inte creepy. Han hade svårt att se gränser visserligen, han var absolut en sån som kramade folk och masserade dem på axlarna och kunde smeka dem på kinderna och ge dem en kyss på kinden och sådana saker, sånt gjorde han. Och ibland så var det så att kvinnor kunde känna att det här var nu och nu har han gått för långt och han var dålig på att se gränser, ja, så sa de. Men det fanns inga sexuella grejer i det där. Det var ingen som kände att Joe Biden är ett creep och han gör det här för att han är upphetsad eller så. Utan det var en sätt att connecta, sa de. Och egentligen alla som PBS har intervjuat har den här berättelsen om Joe Biden. Och kvinnorna berättar att det enda, alltså de har inte hört någon som har hävdat någonsin att Joe Biden har gjort något liksom grovt, alltså haft en sexuell intention och gjort något grovt sexuellt mot dem, utan den enda historien de har hört, och den har de hört senare, det är Tara Reid, men ingen annan har någonsin haft den erfarenheten av Joe Biden. Och kvinnorna säger då, som har blivit intervjuade, att det fanns senatorer som var väldigt creepy, och de kvinnliga anställda, de hade till och med en lista på senatorer som man skulle undvika att träffa i hissen. Och de nämner att på den listan så fanns det ganska många. Dels Ted Kennedy, John F. Kennedys lillebror. Han var creepy, han var ingen som man ville träffa hissen, sa de. Och det fanns andra också, den här republikanen från södern, Strom Thurmond från South Carolina. Han var också väldigt känd för att liksom ta på kvinnor och tafsa och sådana saker. Han var inte heller någon som man ville åka hissen ensam med. Och en annan person, republikan från Oregon, Bob Packwood. Han var jättekänd, han var ökänd för att antasta kvinnor helt enkelt. Och han fick till och med, alltså han sa till och med upp sig, eller han vart, ja, han resigned som det heter på engelska då, 1995, efter att det hade upptagats att han i flera år hade haft ett väldigt aggressivt sexuellt beteende mot kvinnor. Så att det fanns en hel del creeps i senaten, säger de, och de hade till och med lista kvinnorna på senatorer som de skulle undvika, men säger de, Joe Biden var inte med på den listan. Och man kan se bilder när han, ja, kysser kvinnor och så här, och tittar man på de här sakerna utifrån, videoklipp och sånt, så kan man absolut tolka in att han är ett riktigt creep och så. Och känner man honom inte och bara ser bilderna, så kan man säkert tro det. Men var man där och har varit i de här miljöerna där han har varit, så vet man att han var inte det. Och det fanns aldrig något sexuellt i det hela, säger hans anställda. Och ja, det här är ju ord mot ord då, såklart, men nu har man ändå från mediehåll börjat på något sätt granska Tara Reid lite mer kritiskt. Och när då PBS nu har pratat med så många Biden-anställda, så säger alla egentligen att Joe Biden var inget creep, utan han hade svårt att se gränser ibland, men alltså det fanns inget sexuellt, det fanns ingen sexuell aggressivitet där, säger de, och även hans kvinnliga anställda. Så att det här är ju, oavsett vad som är sant och inte, så är det ju väldigt bra för Joe Bidens del nu att narrativet vänds lite grann. Nu handlar det inte längre om, är du en typ sexualförbrytare, utan nu handlar det om att prata den här kvinnans sanning. Och oavsett sanningen i hennes påstående och anklagelse, så är det här bra för Joe Biden. Tara Reid, hon har också anklagats för andra saker som också kommer fram nu. Hon har ju dels varit ett slags en expert på sexuella övergrepp, och hon har varit expertvittne i olika omständigheter då, som har med sexuella övergrepp att göra. Men nu har det framkommit att hon har överdrivit sina meriter, och det har gjort att försvarsadvokater i Kalifornien, hon kommer ju därifrån och det är där hon har varit verksam, de vill se över de fall där Tara Reid har varit inblandad, därför att hon har hittat på sina meriter för att kunna vara med i de här sammanhangen. Och ja, stämmer det, så ger ju inte det så bra cred för henne heller. Och hennes försvarsadvokat också, som hon haft från Kalifornien eller från New York, han har nu sagt upp sitt samarbete med Tara Reid. Men han säger att det beror inte på att hon inte är pålitlig eller så, och hennes historia, Vigdor heter han, och han har varit en donatör till Donald Trump och kan arbeta med människor då som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men han har sagt att nu kommer, ja, samarbetet med Tara Reid att upphöra, men han betonar att det beror inte på att jag inte har förtroende för henne eller liksom på anklagelserna som nu riktas mot henne, utan det är bara ett samarbete som upphör, säger han. Och min spekulation, eller jag vet inte vad som är sant, men möjligtvis så kan det göra med att Tara Reid inte har pengar, för den här Vigdor, han började med att erbjuda sig tjänster åt henne gratis, och det var ju såklart godhjärtat av honom, men det kan ju också vara så att han trodde att hon skulle bli en riktig kändis och få in pengar med sitt kändiskap, och hon kanske inte har fått det och kanske inte kan eller vill betala honom, så att det är en möjlig orsak då till att han lämnar henne kanske, men nu spekulerar jag bara. Men hur som helst, hon står advokatlös just nu, Tara Reid, och narrativet går faktiskt lite mer åt nu Bidens håll. Och det är en stor fördel då för honom. Nästa sak det är att Joe Biden på det här town hall-eventet på MSNBC fick han också en fråga om Donald Trump, och om han blir president av Joe Biden, kommer han då att benåda Donald Trump om det skulle visa sig att Donald Trump har begått ett brott? Det var ju så här att Richard Nixon efter Watergate, han vart benådad av Gerald Ford, sin efterträdare. Men Joe Biden sa att om jag blir president och om det visar sig att Donald Trump har begått ett brott, då kommer jag inte att benåda honom, sa Joe Biden. Så han intog en ganska hård ton där då mot Donald Trump. Vi kan gå vidare. Nästa grej är ju att Joe Biden, när han pratade och höll ett online samtal med Bernie Sanders här om veckan, när Bernie Sanders endorsade honom, då kom ju de fram till att de skulle starta en taskforce eller flera olika grupper, kommittéer, där teamfolk från respektive sida möttes och samarbetade kring olika frågor. Och nu har Alexandria Ocasio-Cortez blivit ledare för en av de här kommittésgrupperna då, Biden-Sanders-grupperna, och hon kommer att leda den kommitté som har med klimatfrågan att göra för att hitta Bidens linje, men där man ändå kan plocka in mycket av det som Bernie Sanders förespråkar också. Så att Alexandria Ocasio-Cortez, hon har fått en roll i medlandet mellan Joe Biden och de progressiva väljarna, kan man väl ändå säga. Jag var inne på tidigare att vi väntar nu på vem som ska bli Joe Bidens vicepresidentkandidat. Vi vet att han har sagt att det kommer att bli en kvinna, men vilken kvinna kommer det att bli? Väldigt många svarta vill ju ha en svart kvinna, och då är Stacey Abrams från Georgia ett namn som står högt på listan, och hon har visat intresse förut. Och så. Men däremot så är det så här att Joe Biden, visst, han är öppen för en svart kvinna och han är öppen för henne, men pratet från hans team om henne är inte så stort, utan det är mer ett prat bland andra. Och i media så har man nu hypat upp Stacey Abrams väldigt mycket. Washington Post hade en artikel som heter The Power of Stacey Abrams, och det finns många andra artiklar som hypar henne, och det var någon tidning som hade en bild när man fotade henne i en riktig så här, hon stod och såg jättemäktig ut och sådär. Så att media börjar hypa upp henne, och varför det så vet jag inte, men så är det i alla fall. Men frågan är om Stacey Abrams kommer att bli nästa Beto O'Rourke. Beto O'Rourke var ju presidentkandidaten som var från Texas, där han nästan besegrade Ted Cruz i senatsvalet där i en republikansk delstat. Men trots det, och då vart han väldigt typad av demokraterna då, och liksom pushad som den nästa presidentkandidaten. Men trots det så förlorade han störtdök ju. Och frågan är om inte Stacey Abrams kan vara nästa Beto O'Rourke, personen som nästan vann i Georgia, men som sen hypades av demokraterna, men som sen kanske kommer att visa sig inte ha tillräckligt mycket kött på benen än för att vara med i de här riktigt tuffa fighterna. Så vi får se, och det kan ju vara en orsak också att Bidens team ändå är, visst, man fattar hypen kring henne, men man ändå är väldigt försiktig, därför att man vet ju, Biden har ju varit med länge, att hon är inte så erfaren av politik, så att man kanske vänder sig åt annat håll. En person som är erfaren och som nu gör allt för att få bli Joe Bidens vicepresidentkandidat, det är hans tidigare rival i primärvalet, Elizabeth Warren. Hon har ju i primärvalet, så var det så här att då pratade man väldigt mycket, den stora frågan som hade med sjukvård att göra, det hade att göra med att ska man bygga vidare på Obamacare, nämligen att staten subventionerar det privata sjukvårdssystemet så att alla får råd, eller ska man gå in i en mer socialistisk riktning, att staten tar över sjukvården, Medicare for all. Och alla kandidater, de menade att vi ska bygga vidare på Obamacare, med undantag för två. Dels såklart då Bernie Sanders, som vill ha Medicare for All i en hård hardcore-variant, socialistisk tappning, staten styr, och dels då Elizabeth Warren, som ville samma sak fast lite mjukare. Men nu har Elizabeth Warren ändrat sig, och hon har sagt att folk vill att vi bygger vidare på det vi har, det vill säga Obamacare, och det är väl nog den vettigaste vägen att gå, har hon sagt. Och hon säger att på sikt vill hon fortfarande ha ett single payer health system, men just nu så är det att bygga vidare på det vi redan har, det som är bra, Obamacare. Och så här sa hon ju verkligen inte i primärvalet, utan då drog hon en skarp linje mot Obamacare. Men nu har hon gått in på en mjukare linje i den här frågan, och det finns egentligen bara en anledning för henne att göra det, och det är att hon vill synka bättre med Joe Bidens syn och bli aktuell för, ja, att komma högt upp på hans vicepresidentkandidatslista. Så att Elizabeth Warren har pudlat, det är väl kanske en överdrift, men hon har definitivt gjort en U-sväng i förhoppning om att passa bättre in i de kvalifikationer som Biden söker i en vicepresidentkandidat. Så att vi får se hur det går. Jag tror personligen att Elizabeth Warren skulle vara bättre än Stacey Abrams faktiskt. Men vi får se helt enkelt. Men det är Elizabeth Warrens senaste grej. Om vi då går in då på att avrunda det här avsnittet så kan vi säga att demokraterna nu har beslutat och banat väg för att kunna möjligtvis hålla sitt partikonvent online istället för på plats. Det är inte bestämt än, men däremot så har man öppnat upp för att kunna göra det om det skulle behövas. Och nu avslutningsvis då, jag sa ju att jag skulle inleda och avsluta med en tabbe från Joe Biden och jag inledde med en och nu avslutar jag med den sista. Och det här skedde tidigare idag faktiskt den 22 maj och det var så att Joe Biden intervjuades online såklart för han sitter ju fortfarande i sin källare av en känd svart artist och youtuber som kallar sig själv för Charlemagne the God. Och han har en show som heter The Breakfast Club. Och han intervjuade Joe Biden och början av intervjun var faktiskt ganska rolig. Därför att då sa den här Charlemagne the God att du Joe Biden, de här högerfolket på Fox News och liknande, de ifrågasätter ju din mentala kapacitet. Vad har du att säga om det? Och då svarade Joe Biden så här.
You know, it's a lot of right-wing media outlets. They question you. They question your cognitive health. They don't think everything's working upstairs. What do you say to that?
I say I can hardly wait to meet with that guy who is the stable genius.
There's nothing stable about that guy.
Och ja, det här tyckte jag faktiskt var rätt kul därför att det var ju faktiskt, här var han ju kvick när han pratade om att Donald Trump, det ska bli kul att möta the stable genius, alltså Donald Trumps uttalande om sig själv. Så att här var ju Biden faktiskt ganska kvick för en gångs skull. Men intervjun fortsatte och 20 minuter senare så var Biden trött och då funkade det inte längre. Utan då var det så här att då fick han en fråga om väljare och då sa han i princip att svarta väljare inte vet om de ska rösta på mig eller på Donald Trump, då är de inte svarta, sa Joe Biden. Alltså ett oerhört kraftfullt uttalande och vi kan spela klippet.
You gotta come see us when you come to New York, VP Biden.
I will.
It's a long way until November. We got more questions.
You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black.
It don't have nothing to do with Trump. It has to do with the fact I want something for my community. I would love to see
you. Take a look at my record, man. I extended the voting rights 25 years. I have a record that is second to none.
Och ja, det här uttalandet var verkligen, ja, är man svart så ska man rösta på demokraterna och så ska man rösta på mig. Alltså han placerade verkligen in svarta i ett fack. Svarta är demokrater, annars är de inte ens svarta. Alltså nästan någon slags onkel Tom-retorik här. Och det här fick oerhört stor kritik på en gång efter att det här uttalandet hade fällts. Och till och med CNN skrev om det här och väldigt många var ute i media och fördömde ju Biden. Tim Scott, den svarta kongressmannen från South Carolina tror jag att han är ifrån. Han pratade på Fox News och sa att det här är illa. Och Karl Rove, George W. Bush tidigare chefstrateg då, han uttalade sig också på Fox News och han sa så här, vi kan spela det klippet, Karl Rove på Fox News.
Yeah, suggestion that you're not truly black unless you support Joe Biden for president. Really unusual. People are not allowed to have independent thoughts. They have to be, you know, if you're black, you have to be for Biden. Really unusual.
Så det här har verkligen blivit på bara några timmar en jättestor sak i alla amerikansk media att Joe Biden säger att som svart måste man rösta på honom. Och ja, man kan tycka att Joe Biden, han menar såklart inte det ordagrant, men likväl han ska, alltså det är likväl en groda som hoppar ur hans mun. Han förmår sig inte att hålla dem instängda och liksom uttrycka sig på sätt som gör att media inte totalt går igång. Och det är en av hans stora svagheter. Så att när man pratar om den här mentala kapaciteten och när han säger då att Trump the stable genius, så kan man väl ändå säga om Joe Biden att han är, ja, han är i alla fall inte stable själv heller. Så att, ja, vi får se hur det går helt enkelt. Men det här var Joe Bidens senaste groda. Och med det här sagt så tror jag att vi avrundar det här avsnittet. Jag lovar att försöka komma med ett nytt avsnitt om USA-valet 2020 inom, alltså kortare tid än 2 veckor. Vi får se om jag lyckas, men jag tänker försöka i alla fall. Men det var det här avsnittet om det senaste. Vi hörs. Det var avsnitt 1109 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ett annat sätt att stödja är att dela amerikanska nyhetsanalyser i sociala medier och i andra sammanhang. Med det sagt är detta avsnitt slut. Allt gott tills nästa gång. We'll be right back.